Hallå, hallå och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Vi är uppe i avsnitt 209 och jag har med mig Mikael och Fredrik. Hur är läget med er, gubbar?
Det är bara bra. Fan vad gött att höra den här nya fina introlåten som vi har. Jag bara sitter och njuter. Jag hoppades att det aldrig skulle ta slut. Måste fixa in den här jävla låten på Spotify så jag kan spela den på repeat.
Den låter faktiskt bättre än vad den gjorde förra veckan. Vad tycker du om nya intro, Fredrik?
Nej, jag gillar det skarpt. Verkligen. Jag kommer typ inte ens ihåg den gamla, vilket är väl ett tecken på att det var dags att byta kanske på något sätt.
Inte så mycket jag kommer ihåg.
Nej, men jag tycker den är... Ja, nej, men jag gillar den verkligen.
Säger väl ändå något med tanke på att du ändå har varit en lyssnare av podden ganska länge. Du har väl lyssnat på mer än 50 avsnitt och ändå kommer du inte ihåg den förra.
Nej, exakt. Det är väl någon form av underbetyg. Jag vet inte vem jag sårar nu. Jag kanske sårar någon men som valde den förra. Men det här är bättre.
Ja, det är Adam som får ta på sig den.
Aha. Ja, men då är det lugnt.
Ja, exakt.
Det kan han ha.
Sågar alltid den som inte är med. Han får skilja sig själv när han inte är här idag.
Det är ditt fel, Adam. Hur har er påsk varit om man bortser från lördagens match?
Jo, men det har varit bra. Jag har varit lite i mina hemtrakter i Flen och varit på något så här återvändarfest. Och sen har jag varit på min flickväns lantställe och käkat påskmat och haft mig. Och dragit på mig en magsjuka, så det är väl det som är lite segare.
Så de senaste... Ja, så jäkla gött.
Ja, det var kul under påsken. Sen när jag skulle hem därifrån, då, det har varit lite jobbigare dagar på den senaste tiden. Då.
Men här sitter du.
Var du på nattklubb i Flin?
Ja, precis.
Fan, det är en dröm.
Ja, jag var på ett ställe som heter Simons. Det var
låter som ett ställe i Flen.
Ja, ja. Det var påskmiddag och sen så var det någon DJ som körde där fram till klockan ett. Och sen när det stängde vid klockan ett och drog alla till Mozzarella som stänger vid två. Så då var det bara
sen drog
vidare
alla
där.
Vidare till Pescara.
Efter det så var det slut. Efter det så har vi har inga rättigheter som räcker längre än så.
Bara efterfest och Simon!
Ja, det var någon form av efterfest vid något biljardbord. Jag fattar inte. I någon garage typ. Men sen, ja, jag drog därifrån så. Då var det nog.
Vid något biljardbord.
Där dunken kom fram.
Ja, exakt. Exakt, det var det. Och då var det dags att pysa hemåt, kände jag.
Och du... Ja, har du också klubbat under ledigheten, Mikael? I Pajala?
Nej, jag har inte varit. Jag var i Skåne. Malmö och Lund har jag befunnit mig i de senaste dagarna. Och druckit mycket öl har jag gjort. Inte ätit så mycket påskmat.
Ölen är viktigare än maten, kan man tycka.
Det får jag ändå säga att den är, det tycker jag.
Speciellt om man ska se... United spelar fotboll mot Brentford. Vi ska ju komma in på matchen som spelades i lördagskväll på påskafton. Och det var ju inte någonting som gjorde en jätteglad i hjärtat att bevittna United borta i London. Det blev ju ett oavgjort resultat trots att Mason Mount trodde att han hade gjort segermålet i den 95:e minuten, så han ju Brentford med att kvittera. Vad fascinerade er mest med hur urusel insatsen var i lördags? Vill du börja, Mikael?
Ja, inte så mycket egentligen. Tyckte det var ganska väntat hur det såg ut och hur matchen blev och resultatet. Och jag tyckte det mesta var ganska väntat. Det som fascinerar mig, ja, det är väl att det ser ut så hela tiden och att det inte blir så mycket förändring förutom en enstaka match här och där, så ser det ungefär likadant ut varje match. Och det är ganska konstigt med tanke på att det finns så stora brister. Så det fascinerar väl mig lite.
Ja, det var väl inte direkt några nya taktiska grepp vi fick se från Ten Hag i lördags. Det var ju en ganska liknande matchbild som vi haft många gånger det här året. Men för egen del så blev jag väl ändå fascinerad på något sätt över hur jävla dåligt samarbete det var offensivt, speciellt i första. Ja, det gäller ju hela matchen, men när det var som att så fort någon rörde sig i en offensiv riktning så kom alltid passningen antingen alldeles för sent eller åt liksom riktningen på passen var liksom helt fel. Det var som att de här spelarna har ju inte, de kan ju inte ha tränat ihop en enda träning eller spelat ihop en enda match tidigare, för att de kände ju inte varandra, de kan inte passa rätt. Och de har ingen metoder för att bryta ner ett lågt försvar. Jag vet ju att United, dagens United, inte är bra på det, men jag blev ändå fascinerad över hur jäkla dåligt det var. Vad blev du fascinerad på något sätt, Fredrik?
Nej, men jag kan väl bara instämma egentligen. Att det var någon form av ny botten liksom. Och något som fascinerade mig med matchen var ändå att jag kollade på den med min svärfar då, och han brukar inte kolla på United alls. Och jag har väl liksom berättat för honom att vi är svajiga sådär. Att vi har gjort en svajig säsong och så. Men han såg, kunde ändå se på honom att han var chockad över faktiskt hur kassa vi var. Han sa det också, att det såg mer ut som att Brentford var ett topplag och United ett bottenlag. Och det har han ju liksom, det har han ju inte fel i. Så det var, ja, det var faktiskt lite intressant att se matchen med någon som inte brukar kolla. För då får man ju vissa insikter liksom sådär.
Det kan vara uppfriskande faktiskt att höra någon kommentera fotboll. Ja, när någon som inte brukar se United kommenterar en match för United och man hör att det de har att säga, själv är man ju så himla inne i det på något sätt eftersom man följer klubben ganska, ganska djupt. Men det är kul att höra någon utifrån också säga precis som det är, det där ser fan inte bra ut, att han blev chockad liksom.
Tror jag det är nyttigt att få de insikterna. På något sätt, att man ibland känns som att vi komplicerar saker och ting. Speciellt tänker jag på liksom hur vi kanske försvarar vissa saker som sker på planen med att det är en process eller att den och den behöver tid eller att det behövs det eller det. Men i det stora hela är det liksom, så säger din svärfar liksom hur det är på något sätt. Att det här är fan inte okej, så här ska det fan inte se ut. Det spelar ingen roll om vi är mitt inne i en process eller om tränaren behöver en ny vänsterback eller en ny anfall. Det ska inte se ut så här, så enkelt är det. Det finns liksom inga bortförklaringar till hur det ser ut. Det finns inga förmildrande omständigheter som kan göra det okej att vi spelar så här dåligt mot ett så begränsat lag som Brentford.
Nej, precis. Det var liksom lite snarare att det blev lite pinsamt att så här, vem är jag och ta upp en kväll under påsken och få alla att kolla på United och sen så är det liksom det där de får se. Herregud. Jag vill knappt tänka på hur otroligt dåligt det var.
Opopulär efter det, jag blev stela hejdå kramat släkten.
Ja, lite så.
Jag tänker att vi ska ta en fråga från Joakim Viker. Han tyckte att glöden och passionen och det hårda arbetet som fanns i duellspelet mot Liverpool i FA-cupens kvartsfinal, att den saknades, att det inte fanns något glöd eller passion och att det inte fanns något kollektivt spel. Och han undrar varför den här glöden och passionen saknades i lördags.
Ja, det är inte det här lite grann 10 000 kronorsfrågan ändå, att vi har väldigt svårt att göra två bra matcher på rad och hitta någon sorts stabilitet. Varför vi har det, det vet jag inte.
Det är en komplex fråga på många sätt, för att det är så svårt att svara på om det liksom, dels om det saknas den här glöden, för att det är inte säker på att det gör, utan det känns som att typ i den matchen mot Liverpool så blir det snarare så till slut att det blir liksom skolgårdsfotboll där allt bara svänger fram och tillbaka och där allt kommer ganska naturligt för de här spelarna, känns det som. Det är många som trivs i det spelet och då känns det som att det någonstans passar dem och då ser det ut som att de liksom vill det mer. Men i den här matchen till exempel så blir det mer taktiskt, typ att de ska infinna sig i vissa positioner, de ska pressa på ett visst sätt, de ska vara på ett visst sätt på planen, och då blir det inte lika mycket så här fram och tillbaka och den passionen och en maxlöpning där och en tackling där, utan det blir mer, det är som att säga när man såg, vet inte om ni såg Arsenal mot City, men då kan man ju, ser man den matchen, då är det liksom så här lågt tempo, det är inte så mycket närkamper, och då kan man ju säga samma sak. Ja, men det var inte så mycket passion och glöd där. Men jag tror snarare det har att göra med, alltså, sättet vi spelade på där, snarare än att de inte ville det eller att det inte fanns någon passion där. Men sen kan det ju såklart också, det är väl rimligt att det finns kanske 0% mer passion och glöd när vi möter Liverpool hemma i en ganska avgörande cupmatch. Det är väl på något sätt rimligt, men sen är det ju som Fredrik säger också att, ja, vi vet ju aldrig riktigt vad vi får på så sätt att vi kan vinna mot Liverpool, men sen kan vi, där vi faktiskt gjorde en ganska bra match, men sen kan vi komma tillbaka i det här direkt bara några dagar senare mot Brentford där vi är totalt värdelösa. Så att det är väldigt svårt att svara på, men det är ju någon slags ojämnhet som finns där i prestationerna.
Det är det ju, och sen vet man ju inte hur mycket schemat som kommer därefter, ifall det sitter i spelarnas huvuden på något sätt, att det är Chelsea på torsdag och sen är det Liverpool på söndag. Vi vet att de matcherna kommer kanske ses som mer viktiga av allmänheten. Det kommer vara mer fokus på de matcherna och då kanske spara 10% av krutet. Men det är ju rena spekulationer, och jag tror väl precis som Mikael gör att det är väldigt svårt att peka ut att det är just där det faller. Det faller ju på väldigt många andra delar, lite mer taktiska aspekter. Och vi har ju fått en fråga från Pontus Cantona 7 som gäller matchen där Onana slår väldigt många långbollar. Det blir inte så mycket att spela kort från backlinjen, utan det är Onana som tjongar upp bollen. Brent får det starka i luftrummet och vinner många av de bollarna. Pontus Cantona undrar lite varför det blir de här långbollarna och varför vi inte försöker spela upp bollen med korta passningar från eget straffområde istället, eller längs backen då. Har du någon teori om det, Mikael?
Ja, alltså det är väl, jag tänker väl att det är, alltså att svaret är så enkelt att det är så Ten Hag vill göra. Att han vill få upp bollen ganska snabbt och därför blir det ofta långt. Vi vet ju att han inte gillar att spela sig genom mittfältet så mycket och använder inte mittfältet nästan någonting i uppbyggnadsspelet, förutom när Maino ibland kommer ner och gör en bra aktion. Jag tror han gjorde mot Brentford också, där han jävligt snyggt vände bort en spelare när han gick ner och hämtade. Och det är väl så United gör ibland, men då är det ju för att Maino kan göra de sakerna rent individuellt, men det är inte så att Casemiro gör de sakerna eller McTominay kan det, eller Eriksen. Så att vi använder väl helt enkelt inte de spelarna särskilt mycket i att spela kort och spela oss genom mittfältet och bygga trianglar där, utan vi försöker spela ganska enkelt och använder då lite längre bollar för att spela oss igenom deras lagdelar och för att snabbt komma till anfall. Det är väl så jag tror att han försöker göra för det mesta, och jag tror det är ganska medvetet.
Men det känns ju också som att vi ofta börjar med att Onana släpper en ja, men en kort pass ut till varann till exempel, som kanske passar Dalot, och så passar Dalot tillbaka till Onana, och så är vi lite grann tillbaks på ruta ett. Vi kanske har lockat upp dem någon meter från sin press eller någonting. Men sen lägger Onana lång ändå. Alltså, jag kan hålla med frågeställaren att det är lite som så här, jag vet inte riktigt vad vi har för plan där.
Nej, det är lite både också där, att men det, alltså, i slutändan så resulterar det ju nästan alltid en lång, och då tänker jag att det är ganska medvetet att det gör det. Men det är klart att hade inte de kommit upp i pressen så kanske man hade försökt spela lite kortare. Men det blir också att vi verkar inte ha någon riktig strategi där för vi ska spela oss. Om, säg att vi vill spela kort och vi vill spela oss ur när de pressar högt, så verkar vi inte ha någon riktig strategi för hur vi ska göra det, utan det blir precis som du säger där, att de bara spelar tillbaka den igen och spelar hem igen, och så får vi slå lång ändå. Men det känns som att i många matcher, och det kan skilja tycker jag beroende på vilka vi möter också, men i många matcher så slår vi ju, så försöker vi inte ens göra det, för då har vi en uttalad taktik, till exempel att använda Onana genom att bara slå långa nästan. Det gjorde väl ganska mycket mot, bara mot Liverpool tror jag. Den slog väldigt många långbollar. Och sen har vi ibland där liksom strategin här att Maguire ska slå långbollar till vänsterkanten. Och, så att vi har väl lite olika typer av strategier beroende på vilka vi möter. Men jag tycker att det är väldigt sällan vi kan spela oss ur genom backlinjen och genom mittfältet. Och det kan väl vara någonting med att han varken vill eller kan det på något sätt.
Mm.
Men återigen det, alltså det är en jättebra fråga, för att det är svårt att svara på, för att vi vet inte riktigt vad han vill.
Det är också en ganska avgörande aspekt av matchen, eftersom att Brentford, de älskar ju det här bollen studsar i luften, spelet överlag liksom. Mm. Borde man inte ta varje chans man har då att faktiskt hålla den längs backen? Det är klart att det är svårt när de är bra i pressspelet också, men de är ju starka i luften, och då blir det ju lättare, ja, för dem ifall vi fokuserar på att slå långa bollar.
Ja, och de är ju, alltså det de är bra på, det är ju att de är bra i luften, de är bra på att vinna andra bollar liksom, de är bra i det spelet, och då är det ju ganska dumt att vi spelar det spelet mot dem.
Ja, och en till fråga vi har fått om matchen kommer från Rasmus Ivarsson, och han skriver ju att lagets primära brister, de är rätt uppenbara. Vi misslyckas med pressen, det blir stora ytor att täcka defensivt, och vi får ofantligt många skott mot oss. Det är i alla fall vad jag tror att han åsyftar med frågan. Och han undrar lite, varför har vi sett den här typen av matchbild så många gånger och fortsätter att se den? Hur kan inte en förändring ha kommit till skotten?
Men jag tycker
jag ska bara säga kort, är inte det samma svar där då? Att han kanske vill att det ska se ut så här, eller?
Mm. Det är exakt det jag tänker, för att jag tycker det är en skitbra fråga. För att men just den här frågan som vår gode vän Rasmus ställer har jag funderat ganska mycket på. Och jag tror precis som du säger det, Fredrik, att, och precis som vi pratade om innan, att alltså, han är inte dum i huvudet. Han ser ju de här bristerna, liksom. Han ser ju att vi har ett stort avstånd mellan backlinje och mittfält och så vidare. Så han är inte, liksom, säger vad man vill om den här, men han är inte korkad, liksom. Han är en professionell fotbollstränare och jobbar med fotboll varenda dag, så att han ser ju de här sakerna. Och då tycker jag att min slutsats är, och som jag tycker är den mest rimliga slutsatsen, är ju att han ser inte de här bristerna som något stort problem egentligen. Och jag tror att det handlar om att han vill pressa högt och vinna tillbaka bollen högt, för att, och det har han sagt själv, för att därifrån är det enklare att skapa farliga målchanser. Och Uniteds press där uppe, alltså den är inte alltid dålig. Visst, ibland är den dålig, men ibland är den väldigt bra också. Men det blir ganska enkelt att spela igenom Uniteds press. Säg att United pressar med 4 stycken, som mot Brentford till exempel. Så säg att United pressar med 4 eller 5 stycken, och så har Brentford en 5-backslinje, och så använder de målvakten också. Så har de åtminstone 5-6 stycken. Och eftersom de är övertaliga där, så kan ju de eftersom de är ett hyfsat fotbollslag, spelar sig ur de situationerna ganska lätt. Och Brentford gjorde just det genom att de spelade hem till fläcken ganska mycket. Och så slår han bara en ganska enkel diagonalboll till deras wingbacks, som har hur mycket yta som helst och är helt fri. För att våra försvarare följer inte med upp i pressen. Och jag tänker ju att, alltså han ser ju de här bristerna. Det blir ju en brist där vi blir väldigt långa som lag. Men jag tror helt enkelt att han inte vågar flytta upp den backlinjen i pressen, för att det är ju ganska riskabelt att göra det. För att flytta han upp även backlinjen och de blir bortspelade, så blir det ju liksom, förlorar de duellen, då blir det ju friläge. Och därför tror jag att backlinjen står ganska lågt, så att då kan de avvakta. Förhoppningsvis hinner vi få hem en hel del spelare. Men också att låta motståndarna ta skott och lita på att Onana räddar de här skotten utifrån, och att backlinjen löser situationen om det blir liksom situationen mot dem. Och därför, han säger det också efter matchen, Ten Hag där. Ja, men han säger ju någonting silly med, ja men vi släpper till mycket skott, men vi släpper sällan in mål på de skotten. Så att han ser det liksom inte som ett problem, utan jag tror han ser det som en risk som han tycker är värd att ta, eftersom i 9-10 matcher så har vi har bättre spelare än motståndarna, så vi har råd att låta det bli liksom så här end to end, där de anfaller och kommer en kontra mot oss, och sen kan vi förhoppningsvis kontra mot dem. Och man får ändå säga att i många matcherna så funkar ju det. Det höll på att funka i den här matchen. Vi får till slut ett mål på en av våra få chanser vi har, och vi släpper inte in något mål förrän i 98. Så att rent så här resultatmässigt så funkar ju det okej ändå. Men det som är problemet tycker jag, det är ju att ja, vi kan inte förlita oss på det här, och sen speciellt när vi möter bättre lag så får vi, jag tror att det är därför vi, visst nu vann vi mot Liverpool sen, men det fanns ju tider under säsongen där vi snackade om den här statistiken till dag har mot de olika topplagen. Jag tror att det ligger mycket i det här varför vi inte vinner mot dem längre, för att då har inte vi det övertaget rent spelarmässigt, eftersom de har minst lika bra lag eller ofta till och med bättre lag. Så då blir det svårt att vinna på det sättet. Så jag tror det är summa summarum efter en lång monolog här som jag gillar att ta, verkar det som, baserat på min historia här i podden. Men så tror jag att han ser de här problemen, men jag tror att han tycker det är värt att ta de här riskerna helt enkelt, för att han tror på det här sättet, att United kommer vinna på det här sättet, men det har ju jag svårt att säga att United är i längden.
Nej, man tänker ju instinktivt också på din krönika som du skrev där dagen efter matchen, Mikael, och publicerade på Red Army Sverige, där du skrev om att det räcker nu med Erik ten Hag, att alla, det finns så mycket statistiska siffror som pekar mot att United har gjort en katastrofal säsong när det kommer till det allra mesta, och att resultatmässigt, hur resultaten har blivit, att det egentligen är det bästa den här säsongen, och då ligger vi ändå sexa, men det är liksom en väldigt bra position för United att ligga sett till hur matcherna har sett ut ända sedan i augusti. Jag blir lite nyfiken, eller vad jag tänker på Micke är väl ifall Erik ten Hag, vi vet ju att han vill ha det här direkta spelet nu, precis som du, som vi har gått igenom nu, men frågan är om han också skulle tro på det liksom på en längre sikt. Eller om det är hans sätt att det här tennisspelet, det är det som kommer kunna ge oss Champions League den här säsongen. Jag kommer inte kunna lära spelarna att spela bollinnehavsinriktad fotboll mitt i säsongen. Eller det var som att han gjorde det här beslutet redan i höstas i och för sig. Frågan är om han har sett det som någonting att bygga något långsiktigt på. Och att det, ja, jag behöver bara lite bättre spelare så kommer det funka. Man blir nyfiken på hur tankegångarna går där såklart.
Ja, men alltså, det är väl så jag tolkar honom, eller jag tolkar liksom hela den situationen, och som jag tolkar att han vill också framöver, att han vill ha bättre spelare för att kunna göra den här matchplanen ännu bättre, och får vi bättre spelare så kommer vi kunna vinna fler matcher på det här sättet. Och jag antar att han ser det som liksom det bästa sättet att vinna matcher på. Och jag, den texten jag skrev, så jämför det lite kort så här med jag skrev, och det är lite så hafsigt så här, men lite, det är inte helt olikt hur Liverpool spelar på ett sätt, eftersom de också alltså sättet de vinner matcher på är ju väldigt mycket att de räknar med att göra fler mål än motståndarna, om man säger det lite slarvigt sätt, att de släpper till ganska mycket chanser och liksom spelar väldigt offensivt och fyller på med mycket folk, men de räknar hela tiden med att deras målvakt är världens bästa målvakt och deras mittbackar är extremt bra på att vinna dueller, både i luften men också längs marken, på att liksom städa undan de här, så att de har råd att fylla på med mycket folk. Sen har de ju också extremt många bra offensiva spelare som är högproducerande, som gör mycket poäng, gör mycket mål och så där, så att de räknar hela tiden med att hela tiden kunna gå framåt. Jag såg lite av deras i slutet av matchen mot Brighton, liksom de leder med 2-1 mot Brighton och fortsätter liksom bara att gå framåt, så att det inte är som att de ändrar sitt sätt att spela heller under matchens gång, utan de räknar hela tiden med att när det har gått 90 minuter så kommer vi ha gjort fler mål än motståndarna. Och det är lite så känslan är kring Ten Hag också, att han vill spela, och jag tror jag får den känslan att det är det han vill göra framöver också. Det är det han tog beslutet till den här säsongen, för att det är inte bara att han hittade på det här hur som helst, utan man kan också se i själva värvningarna att det är den typen av fotboll han vill spela. Jag tänker framförallt när han köper Mason Mount, som inte direkt är någon defensiv mittfältare som vi kanske skulle ha behövt, utan han vill spela väldigt offensivt med mittfält. Han vill spela med 2-8 eller nästan 2-10 och trycka upp mittfältet väldigt högt. Så att jag tycker det mesta talar för att han vill spela på det sättet, men han vill bara ha bättre spelare så att vi kan fortsätta göra fler mål än vad motståndarna gör. Men jag tror inte att det är, alltså det är en väldigt riskfyllt spelsätt, och jag tror inte att vi har inte liksom det bästa materialet. Vi har inte ens det näst bästa eller tredje bästa. Så att det är väldigt riskabelt att spela på det sättet. Jag tror inte att det är särskilt hållbart i längden faktiskt.
Nej, jag tänker också på den här matchen du nämnde, Liverpool mot Brighton då. Och som du säger så är ju Liverpool mycket bättre på det här direkta spelet än vad United är. Jag tänker också på Brighton och den matchen de gör där, är ju att de faktiskt försöker att spela lite mer offensivt och vinna matchen betydligt mer än vad United gjorde när vi var på Anfield. Vi har ju fått en fråga som ja, vi bara kan spekulera oss till det mesta, men Jarmon undrar vad vi tror att den här nya ledningen med Sir Jim Radcliffe, vad de kommer vilja se för typ av spelstil i United. Och han har ju uttalat sig, Sir Jim, inför media att United ska spela en underhållande fotboll och att vi ska fokusera mycket på våra ungdomar. Så mycket mer än så tror jag att han har sagt. Har ni några tankar på vad ni tror att Ineos kommer att vilja se för fotboll i United?
Det skulle väl vara en lögn om man sa att man vet exakt hur de vill spela. Men vad jag förstått så ville de väl ha både Potter och De Zerbi till Nice. Och då går det väl kanske att dra vissa växlar av det. Att det verkar som att de vill spela en fotboll, ja, men relativt eller till och med kanske väldigt olik den vi gör nu. Att de vill ha, ja, men lite mer bollinnehavs baserad fotboll som Brighton spelar exempelvis.
Mm. Nej, men du har ju rätt i det, att de försökte få både Potter och De Zerbi till Nice, så att det ligger ju någonting i det. Överlag så är det ju, ja, det är otroligt svårt att säga, precis som du säger det, eftersom de har inte uttalat sig kring det, och det vore ju lite känsligt om de skulle gå ut och säga att ja, men vi vill ha en sån här tränare, och så sitter de där med Erik ten Hag som gör precis tvärtom liksom. Så de kan väl inte säga så mycket. Vi får väl helt enkelt bara avvakta och se vad de tar för beslut. Jag tror att om man pratar sig överlag och tränarbyte och sånt, så sitter de ju en ganska svår sits eftersom Ten Hags kontrakt är på väg att gå ut och det går inte jättebra för laget, så de måste antingen byta tränare eller ge honom någon slags nytt kontrakt, typ så här ett års förlängning eller någonting, vilket inte är säkert att han ens skulle acceptera och ta, samtidigt som Liverpool ska ha ny tränare, Barcelona ska ha ny tränare, Bayern München ska ha ny tränare, samtidigt som United inte ens har en sportchef idag, samtidigt som United har en vd som inte ens börjar förrän om 2 månader. Och, alltså, de är i en jättesvår situation där, så att jag är inte riktigt säker på att de själva vet än vad de ska göra av det här. Så att, men de har säkert flera idéer så här för vilken typ av tränare de ska ha, men jag tror inte de har gjort helt klart med hur, alltså vilka typer av beslut de ska ta.
Nej, det är väl någonting som du säger, precis som du säger Mikael, att de kommer ta de här besluten också i samråd med några av de här som verkar vara fast i sina trädgårdar ett tag till och inte riktigt släpps av sina klubbar för att komma till United, även om det verkar hända lite på den fronten med Jason Wilcox nu, även om det inte är officiellt än. Vi ska ju, jag är lite nyfiken på Erik ten Hag och vad ni känner kring Erik ten Hag just nu. Jag vet ju din åsikt såklart, Mikael, den framkommer väldigt tydligt i krönikan.
Vad 3000 ord.
Ja, det var väldigt många ord.
Då fick jag ändå sålla lite, jag tog ju bort typ hälften jag skrev.
Hur många tecken är 3000 ord? Alltså typ så här 12 000 eller?
Ja, nej, men jag vet inte hur många ord det var. Jag borde räkna. Men är det smattrade där på lördags förmiddagen eller när fan jag skrev det?
Ja, det var ju flera kommentarer som skrev att
söndags
fan, du skriver, fan vad långt du skriver. Men fan vad bra det var. Det var liksom... Ja.
Men det är lite så här, fan... Det får man ta liksom. Det här, den texten är för... De mer nördiga som faller läsa all skit jag skriver.
Ja, jag kan säga att jag har ändå varit ganska... Vi har ju pratat om Ten Hag här tidigare och jag har väl ändå lagt fram de här argumenten som talar till hans fördel. Och jag kan säga att efter att jag läste din text så blev det lite som den här memen. Bro, just let it go. Ni vet den här Gucci-ryggsäcken som hänger så jäkla löst för att personen som haft den så jävla länge, men så fortsatte han gå runt med den här ryggsäcken, och det var så jag kände mig efter att jag hade läst din krönika faktiskt. Jag är lite nyfiken på om du har någon sån ryggsäck fortfarande hängandes efter dig, Fredrik, eller om du har du joinat Mikael och alla andra som är så jäkla trötta och helt klara med Nederländerna nu.
Ja, jag börjar nog... Det har gått ganska fort faktiskt, tragiskt nog. Men det har nog vänt från det här årsskiftet nu kanske. Så tycker jag nog att det är dags att säga hej då. Jag tror att Brentford-matchen kan ha varit sista droppen. När jag tänker på den här situationen tänker jag lite på den här Tranströmer-dikten. Jag vet inte vad den heter, men den går typ så här. Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Där besöket glöms bort och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Och där tycker jag känns som att det stämmer in ganska bra. Alltså, då är väl Ratcliffe döden då i den jämförelsen. Och jag tror att han kan ha tagit de här sista måtten av Ten Hags kostym nu i helgen. På något sätt. Sen hur lång tid det tar att sy kostymen, det vet jag inte. Det beror väl kanske lite på hur det går framöver. Men jag har absolut joined the dark side. Att jag, ja, det känns så.
The dark side.
Ja, men alltså på något sätt, alltså, de flesta vet vad jag tycker, men på något sätt så är det ju så enkelt som din svärfar liksom säger där och som han konstaterar under matchen, att alltså det vi ser, det är inte bra nog. Alltså så enkelt är det. Man kan skylla hur mycket som helst på att ja, men United har en dålig ledning, United har det, vi har en lite obalanserad trupp. Men det spelar liksom ingen roll. Både jag förstår det och alla som lyssnar förstår det, att det är förmildrande omständigheter. Men det är fortfarande inte, okej det vi ser. Och för mig så är det liksom att han verkar inte se något problem med hur vi spelar. Så jag tvivlar ju på att han kommer göra någon slags förändring i det. Men det som jag tycker är det enkla, liksom, att för mig handlar det inte så mycket om själva resultatet, utan det handlar ju mer om att, ja, men om jag hade sett saker i spelet som får mig att tro på att det kommer någon framgång, om vi har, säg att vi är Brentford mot United liksom, och för mig är det en match som är ett ganska bra exempel, för att det är uppenbart att Brentford saknade kvalitet liksom i den sista tredjedelen. De tar sig till de här lägena genom att spela ganska bra, genom att förmoda jag spela som Thomas Frank vill att de ska spela. Men sen i den sista tredjedelen så saknade de kvalitet och kunde därför inte göra mål på de lägena de hade. De kunde inte avsluta helt enkelt. Och hade det varit så att United kom i våg efter våg och skapade de här chanserna, men säg att Höjlund eller Rashford är för dåliga på att avsluta, eller någon annan tydlig liksom så här individuell brist hos spelarna som man ser att, ja, men bara den spelaren hade varit bra på det, så hade vi kunnat göra det. Men jag ser inte riktigt det. Det är liksom inga såna brister att vi skapar jättemånga chanser och sen missar Höjlund för att han är en dålig avslutare, utan det handlar ju mer om att vi blir utspelade över hela banan mot sämre lag varenda vecka. Och det har att göra med taktiken vi har och inte med att Höjlund är dålig på att avsluta eller för att Varane är dålig på att försvara i egen box eller för att Onana är dålig på det eller det, utan det handlar bara om i stora drag den taktiken han har, och det är väl det som är mitt problem med honom och som jag inte ser någon framtid i.
Och det mest oroväckande är väl kanske att han inte ser, i och med att han inte ser att det finns något problem, så känns det ju som att någon form av lösning också är rätt långt bort.
Ja, precis. Och då, det är ju helt okej om man...
Då känns det som att då kan det lika gärna vara.
Alltså, ja, det är helt okej så här att ingen är felfri. Liksom så här, okej, jag har gjort det dåligt i två matcher nu. Det här funkar inte, det här sättet vi jobbar på nu, det funkar inte, vi måste göra någon förändring. Och det är helt fint liksom. Ingen är felfri, alla kan göra misstag, alla kan ta fel beslut. Det kan vara så att han... ja, men det här blev inte bra. Okej, nu gör vi någonting annorlunda. Men det är inte så det är, utan han ser ju de här bristerna, men han tycker att de här bristerna är okej för att han tror att det liksom kommer funka. Men...
han känns som en ruggigt envis herre, Erik ten Hag. Och det blir ju ändå lite förbluffande på något sätt när en första halvlek genomförs på det sättet som gjorde mot Brentford, och sen går vi ut i andra halvlek och gör exakt samma sak och får exakt samma resultat, men vi får in ett mål i slutet. Men,
Han förändrar inte matcher på något sätt. Det gör han ju nästan aldrig.
Det måste man ju göra om man är en toppcoach. Jag tänkte bara på den här frågan vi har fått från Patrik Almén. Han frågar lite om tålamod. Vad säger ni om tålamod? Ska vi inte ha lite tålamod med Erik ten Hag? Och så nämner han skadeproblematiken som ett av argumenten, och även att Mikel Arteta slutade 8 under sin andra säsong med Arsenal. Och jag är lite nyfiken på den frågan, även om mitt tålamod med Erik ten Hag efter Brentford-matchen och det som, ja, det kan ha varit sista droppen där för mig också, att jag inte tror på det längre för att han är så jäkla inflexibel i att kunna förändra en matchbild. Men jag är ändå lite nyfiken på det här med tålamod, för borde det inte ha funnits väldigt stora tränare? Jag kom inte på några när jag tänkte på det. Jag vet inte om ni har någon i bakfickan att slänga fram här. Men kan det inte vara så ibland att en tränares andra säsong är fruktansvärd för att en tredje säsong sedan ska kunna bli grim? Liksom? Jag tänker bara på människors utveckling generellt. Och det kan låta väldigt flummigt nu, men behöver man inte gå igenom tuffa tider för att komma till de bästa tiderna?
Man har väl hört talas om det svåra andra året för typ en nykomling, men jag har aldrig tänkt att det skulle gälla tränare direkt så.
Nej, alltså det känns konstigt varför... alltså, jag fattar om man inte gör en exakt lika bra, för att det blev en ganska bra första säsong där med en tredje plats och ligacup-titeln ändå. Okej, vi är Manchester United, men ändå liksom efter förutsättningar och sådär så tror jag alla känner att ja, men det var en bra säsong. Men det som är så oroväckande är väl att den här är så himla mycket sämre. Det är väl det som är problemet och som är oroväckande, att okej, om man inte gör den exakt lika bra, men att den är så pass mycket sämre när han har haft ett år på sig och sen kommer in i det andra året. Det tycker jag är oroväckande. Och sen är det klart att United har haft mycket skador, men det är många lag som har haft mycket skador och många lag som har mycket skador. Och jag tycker inte att när vi har haft alla tillgängliga att det ser bra ut då heller. Och det är väl det som är, det är väl lite det som jag sa innan också, att hade jag sett att okej, bara vi har alla med oss så spelar vi bra eller så gör vi bra saker, men det tycker jag inte att vi gör. Så att det är väl lite det som är problemet också. Sen tycker jag det är lite svårt att jämföra med Arteta. Dels har inte jag så himla bra koll på hans första och andra säsong såg ut, men jag får anta att det fanns någonting där som gjorde att de trodde på honom. Alltså det fanns någonting i spelet, det fanns någonting han gjorde, någonting han byggde på. Antar jag, som sagt, jag har inte detaljkoll på Artetas första år, men jag ser inte riktigt vad det är hos Ten Hag. Och det känns för mig som att många tycker att vi ska ha tålamod bara för tålamodets skull, bara för att jag tycker det känns som ett löst argument. Jag tycker det är en bra fråga, Patrik, men jag tycker det känns som ett löst argument att jämföra med vad andra gjort. Det är lite som att säga, ja men låt Henrik Jensen i Kalmar få chansen, för att det gick ju bra för Arteta i Arsenal. Det är liksom ingenting med varandra att göra, tycker jag. Det här är en egen unik situation för Ten Hag, och han behöver bevisa att han ska få förtroende. Han behöver bevisa för oss att vi ska ha tålamod med honom, och det tycker jag inte att han gör.
Nej, precis. Så det är väl om jämför med Arteta då, så kände man väl ändå ganska omgående att han ville liksom rensa ut lite dödkött. Nu namedroppar jag bara lite spelare, så det kan ju säkert bli fel någonstans, men som Mustafi, Lacazette, Aubameyang, den typen av spelare, och han ville liksom satsa på, ja men Saka, Martinelli, han hade ju en tydlig riktning, och den var ju ganska lätt att gilla även som United-supporter. Och det, den tydliga riktningen, eller jag ser inte riktigt vart Ten Hags och Uniteds riktning är på väg liksom. Så absolut, det är väl nobelt med tålamod, men man ska inte bara ge tålamod till vem som helst.
Nej, och det sa vi ju, vi har haft den här diskussionen så många gånger. Vi hade ju exakt samma diskussion med Solskjaer, med Mourinho, med alla tidigare tränare egentligen, att ja, men vi ska ha tålamod, det kommer bli bättre sen, det kommer bli bättre, men vi kan inte bara ha tålamod för tålamodets skull. Och jag sa samma sak med Solskjaer, jag tycker det är uppenbart att vi kommer inte riktigt någonstans. Solskjaer hade sina förtjänster, precis som Erik Ten Hag sina förtjänster, men vi kommer inte riktigt någonstans. Jag ser inte att de tar oss till nästa nivå. Jag ser inte de här grunderna i spelet som gör att jag tror på någon långsiktig lösning hos någon av dem. Så tyvärr, jag ser inte riktigt det. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att jag har fel.
Det som har gjort mig lite mer eftertänksam när det kommer till hur gärna jag vill gå skilda vägar med Erik Ten Hag eller inte United, det är ju faktiskt, vad har vi att välja på? Vem skulle kunna göra jobbet bättre än honom? Och när jag har kollat på den här listan av möjliga tränare så har jag svårt för att fastna för någon speciell som jag verkligen kan säga att jag är säker på att den här tränaren kommer kunna göra det bättre än Erik Ten Hag. Vi har fått en fråga från Charlie Jonsson, och det var även en fråga från Patrik Almén som handlar lite om vilken tränare ska vi ta in om nu inte Erik Ten Hag får förnyat förtroende. Har ni något toppalternativ där?
Jag skulle inte ha något emot Julian Nagelsmann. Graham Potter skulle också kunna vara aktuell för mig. Tycker båda är bättre än nuvarande alternativ. Det är alltid omöjligt att veta exakt hur det kommer gå. såklart. Men Nagelsmann hade varit intressant, tycker jag.
Jag tycker det är två ganska vettiga alternativ. Och jag gillar också båda de två som tränare. Jag tror att det skulle vara väldigt intressant att se dem. Och alltså, jag har väl, alltså, egentligen är jag ganska okej med många. Det viktiga tycker jag är att det blir bra och att den personen som kommer in står för en bättre fotboll än vad Ten Hag gör. Och säg att Ten Hag skulle lyckas ganska bra, så jag är inte säker på att jag skulle vilja ha honom i det långa loppet ändå, för att jag vill se en bättre fotboll än vad, jag tycker inte Ten Hag spelar en bra fotboll tyvärr, så att jag tycker också att det ligger honom i fatet. Så att jag vill egentligen vilja ha någon som spelar bra fotboll och en modern fotboll och en framgångsrik fotboll som jag tror kan ta oss mot de stora titlarna, för att jag tror att det är det som krävs också, att vi har en lite modernare spel, ett modernare spelsätt än vad vi har nu. Jag gillar De Zerbi egentligen. Jag är inte säker på att han skulle lyckas i United eller att han är rätt person, men jag gillar honom och jag skulle vilja se United spela hans fotboll, och jag vill se United ta risker, dominera matcher. Så att jag tycker så här, De Zerbi eller Nagelsmann eller den typen av tränare skulle vara jävligt intressant att se. Och det är någonstans, alltså, det är det jag vill se. Jag är okej med att United inte vinner alla matcher, eller att United, fan, jag är okej med om United skulle bli åtta i tabellen, bara vi spelar en bättre fotboll än vad vi gör nu. Så svältfödd är jag egentligen. Så att jag vill se någon som spelar bra fotboll och vågar spela bra fotboll också. Som har sin filosofi liksom. Ja, tänk sig United bara rulla i backlinjen och hitta spelvägar och rörelse i laget och glädje och någon jävla överhoppning in i straffområden, någon klackar fram den och
du kunde åkt ner den, det hade varit värt det. Alltså det hade varit så, ja, man är ju,
det är därför jag är spänd på att se De Zerbi liksom. Jag ser vad han gör med Brighton och hur han spelar med Brighton. Så att även om jag vet att många är skeptiska till De Zerbi, så här, ja, men det är ett stort steg från Brighton till United, och det är det absolut. Och som jag sa innan, jag är inte säker på att han skulle lyckas i United. Jag är inte säker på att det är liksom rätt steg för honom, och det kan vara ett för stort steg och så vidare. Så att jag är med på den banan vad alla kritiker säger där, och det är fullt möjligt att de har rätt, men jag tycker att det skulle vara så jävla kul att se det, så att jag vill se det hända.
Det skulle vara kul att se det. Men jag kan inte låta bli att tänka på, nu var ju inte jag ens en del av Red Army i Sverige för 2 år sedan när det började snackas om Erik ten Hag, så jag vet inte vad ni pratade om i podden den våren. Men kunde inte diskussionen om ten Hag när det började riktas om honom, eller när han var en av kandidaterna där under Ragnik-tiden, kunde inte diskussionerna låta lite liknande om honom? För att han spelade ju faktiskt en underhållande attackerande fotboll med Ajax som var ganska trevlig att se på. Det är väl det som gör mig lite skeptisk till ett namn som Nagelsmann till exempel. För att visst, han har gjort det väldigt bra i Leipzig. Han vann ligan med Bayern München. Han är väl ganska bra i Tyskland nu. Men jag ser väl inte riktigt någonting på hans CV som är bättre än det som Erik ten Hag hade på sitt CV när han var aktuell som ny United-tränare.
Ten Hag hade väl ett perfekt CV, men sen har han ju skitit i sin identitet i United.
Ja, exakt.
Han tappar identiteten bara.
Ja, men eller, jag vet inte, något har han ju tappat i alla fall.
Ja, det är ju liksom, det är på det vi någonstans, eller vi säger, men det är på det någonstans som United anställde honom på att ska spela på det sättet som gjort ägs. Och nu har inte jag, men som jag har förstått det så har jag inte riktigt gjort det, för att jag ska villigt erkänna att jag såg ju inte jättemycket av Ajax. Jag har ju mycket bättre koll på De Zerbi eller Nagelsmann till exempel än vad jag har på Ten Hag innan han kom in. Men där och då så håller jag med. Du har helt rätt i det, Måns, för att det kändes där och då som ett väldigt spännande val. Och jag tycker ju, även om det inte har blivit jättebra, så tycker jag ju fortfarande att ja, men det kändes som rätt val av United. Jag tycker det känns som att de gjorde rätt som försökte chansa med Ten Hag. Det var rätt typ av värvning. Sen kan man ju liksom sitta här och vara efterklok och säga att ja, men det slog inte ut så väl. Och det verkar som att det aldrig kommer slut väl. Men jag tycker att det var rätt typ av värvning ändå. Så att, nej, jag är fortfarande inne på den banan. Jag vill se någonting. Jag vill ha en tränare som vågar spela en bra fotboll. Jag tror att vi behöver det för att ta oss till nya höjder och sen injuta lite hopp i vår klubb igen.
Det kommer ju en framtid som kanske får sällskap av lite hopp på vägen också, och det är ju någonting som Pontus Cantona 7 har frågat om, och Ludde Blomberg har haft en lite liknande fråga på Insta. Ludde frågar om vi har några drömvärvningar. Pontus Cantona 7 undrar ifall vi har några spelare som vi skulle föredra att United går efter i transferfönstret, men också på vilka spelare som ska vara kvar och vara kvar för att vi ska bygga vidare på dem.
Inte många.
Nej, jag är lite nyfiken på vilka ni vill bygga vidare på av det United vi har idag.
Nej, men det känns som att vi behöver bygga vidare på de här unga spelarna vi har som har varit de framträdande den säsongen. Och då är det väl Dalot, Garnacho, Höjlund, Meino och så vidare. Och sen även ha kvar några av de här som har varit de bättre spelarna de senaste säsongerna, även om de kanske har av olika anledningar inte varit så bra den här säsongen eller varit skadade mycket, som Martinez, Shaw, Onana är väl en sån som känns självklart.
Han måste liksom, ju vara kvar. Ja.
Ja, precis, som känns att bygga vidare på. Men annars är det väl liksom inte superviktigt. Det är de jag har nämnt, 7-8 spelare som är viktiga att ta kvar nu. Resten är liksom inte, vi står inte och, det känns inte som att vi står och faller riktigt med någon annan spelare, om jag ska vara helt ärlig. Det känns som att vi hade kunnat byta bort 4 mittbackar, vi hade kunnat byta bort 4 av de centrala mittfälten utan att vi tappar så himla mycket i kvalitet, även om det såklart är riskabelt på andra sätt och vis att göra det. Men
det är
jag är ganska okej med att jävligt många lämnar.
Ja, du nämnde ju ungefär 10 spelare nu, Mikael. Och, ja,
du nämnde precis, inte Bruno och Rashford, va?
Bruno och Rashford känns väl som rimligt att ha kvar åtminstone en säsong till.
Vi kan ju inte, för de är ju också en del av de här 10 som jag tänkte på nu. Och vi kan ju inte, alltså det är ju ändå otroligt stor spelarväxling som väntar kommande säsonger. Och jag tycker väl ändå att Bruno och Rashford, man kan ha sina tankar om dem, men när vi ska flytta så otroligt många spelare så kan de ju inte ses som någon prioritering att vi ska få bort från klubben.
Det är inte prio att få bort dem. Det är prio att få bort Casemiro, Antony, Eriksen typ. Det tycker jag är liksom prio, att de behöver nog försvinna.
Borde vara bra läge att få in lite pengar på McTominay också, eller? Alltså,
ja,
vi får väl göra det. Vi behöver bygga om truppen.
Kanske.
Jag älskar McTominay, men jag börjar komma till den insikten att ska vi bygga om truppen
inte
och ha pengar för det, så måste vi få bort honom.
Han kan ju inte starta, det är det som är problemet. Han kan vara inhoppare, men det är också, ska vi ha kvar en inhoppare så vi kan få liksom 35 miljoner pund för, jag vet inte.
Nej, ja, det är fan vad det är sur. Alltså helt efter Liverpool, eller efter, det är så, efter varje match han har gjort en panginsats, älskar honom så jävla mycket. Ge han ett 5-årskontrakt, hans hjärta ska vara kvar i klubben för alltid. Och sen kommer en match som den vi hade i lördags där han inte gör någon nytta på planen, och man bara,
sällan han är så osynlig som han var liksom. Eller så här, han brukar ju åtminstone vara stångas lite. Han drar någon sen tackling där, men var verkligen blek mot Brentford.
Gud vad vi onekligen reagerar annorlunda på matcher. Jag har aldrig någonsin känt att ge McTominay ett 5-årskontrakt. Det...
ja, men efter Liverpool så känner man nästan det. Det var lite så här solskär efter PSG-läge liksom, upp med kontraktet på bordet.
Låter som Ferdinand, ja.
Men det är lite som att göra saker på fyllan liksom.
Ja. När man gick i årskurs 8 också.
Och fortfarande.
Vad sa du?
Och fortfarande nu.
Om vi tänker åt andra hållet, och vilka spelare vi vill ha in till United i det här kommande transferfönstret. Ludde Blomberg var ju nyfiken på våra drömvärvningar. Jag har inte valt några riktiga drömvärvningar där, utan jag har tänkt lite på vad som kan vara rimligt. Och nu vet jag faktiskt inte om Brantwaite är en rimlig mittback att få in. Men av det jag har sett från honom så känns han som en mittback för lång tid framöver. Jävligt stark. En jävla bjässe helt enkelt, som också är bra med fötterna. Skulle vi kunna få honom under en... Han kostar ju så jävla mycket, det som är problemet. Och sen har jag en slagkamrat, Amadou Onana, ett jävla defensivt monster på mittfältet som vinner hur många... En jävla bollvinnare helt enkelt, som är så jävla stor, vinner mycket i luften precis som på marken. Jag tror han skulle kunna vara ett fint komplement till Maino.
Kan täcka mycket ytor också. Alltså han är väldigt löpstark och liksom snabb fort. Alltså han är liksom snabb och kan täcka, vad ska man säga, långa sträckor liksom. Säg att vi åker på omställningarna, så är det perfekt att ha.
Han skulle vara perfekt att ha under Ten Hags
spelstil. Faktiskt.
Men det är i alla fall de två spelarna som jag tänker är ganska ändå på något sätt realistiska. Jag vet inte om Brent, ja, det riktas ju att de här är intressanta även för Real Madrid och Barca. Så vi får
problemet se. Med Brent, vet du vad det är?
Att han är vänsterfoten?
Ja.
För att det blir både Martinez och Brent ett vänsterfoten?
Ja. Fy fan vad du är smart!
Ja, men det var det första jag tänkte också. Alltså jag gillar han också, och det känns som ett
han
superbra alternativ.
Han kommer ju skada
alternativ,
sig men... igen, Martinez, det vet ju.
Nej, men alltså vi hade ju behövt, det hade varit perfekt om han var högerfot, för att han är ju, baserat på vad jag sett, så är han så jävla, då kan man ju också stå väldigt högt med backlinjen, för han är ju så jävla snabb. Men också liksom bra i duellerna och bra i luften och tillräckligt bra med bollen. Så att, nej, det är verkligen en perfekt profil om man hade varit högerfotad. Hitta en högerfotad Brantwaite.
Men vad har ni för...
Vår vän i Nice då?
Ja, Todibo, är han på din lista där?
Ja, mycket? Men det känns väl som en rimlig sak. Ja, jag har lite för dålig koll på alla andra mittbackar, men det känns väl som att vi ska kunna hitta någon jävla fransman som kan komma in i det här laget. Så jävla bra klass har vi inte på våra mittback.
Nej, det känns väl som att det borde ju Nils kunna fixa
det
omgående.
Det känns enkelt att lösa liksom.
Ja.
Det är löst det bara. Det finns, Frankrike har liksom 30 mittbackar som kan gå in i det här. Löst det bara. Ni har ju fan ett lag i Frankrike. Ni har ju fan en spelare, det är ju fan er spelare.
30 mittbackar i Frankrike som gör det bättre än varann.
Ja, men...
Nej, men just Todibo, det skulle väl vara superrimligt i och med att det är ju Ratcliffs lag till och med. Det är väl bara 1+1 någonstans. Det borde man kunna lösa.
Ja, det är väl bara sen... liksom 0 kronor i transfersumma och handslag på det liksom.
Ja, jag vet inte fan hur sånt där funkar. Att det är hans lag, det kanske gör det svårare i och för sig. Det har jag inte ens tänkt på.
Ja, de måste ta... Nej, jag vet inte.
Jag skulle nog kunna, angående drömvärvningar, och jag har också tänkt lite så här, eller det ska kännas lite rimligt också, och då känns väl Cole Palmer som ett ganska fint alternativ tycker jag. Chelsea, det ryktas väl om lite vissa ekonomiska bekymmer på grund av financial fair play och sådär. Och jag tyckte det var lite synd att vi inte var där och nosade redan i somras faktiskt, när jag gick till Chelsea, jag gillar honom.
Nej, men det är väl svårt att köpa från City antar jag. Men nej, men det är absolut, det var en intressant spelare. Vet inte, är lite osäker på om det är någon kanske vi skulle behöva nu, men absolut i framtiden.
Till höger istället för Anthony.
Ja.
Eller ja.
Ja, nej, men det hade väl varit ganska rimligt. Jag gillar ju Olise. Som jag tror
han är ju fantastisk, men han är ju precis som Pedro Neto, en annan spelare på ytterpositioner i Premier League som är så jävla bra och redo för ett topplag. De skadar ju sig hela tiden. Det är ju bara,
ja,
det.
Men Pedro Neto känns mer som en omställningsspelare, medan du ser lite mer av en playmaker. Jag hade nog velat ha, baserat på vad vi har i laget med Garnacho och Rashford liksom full fart framåt, så vill jag ha någon som är lite mer spelskicklig. Och då känner jag att Olise är lite mer spelskicklig än vad Pedro Neto är, även om Neto också är bra. Så det är väl min drömvärld som jag tycker känns ganska realistisk och som inte skulle bli så jävla dyr, tror jag inte. Sen vill jag ju ha en central mittfältare, eller helst flera. Onana vore ju... Alltså jag är inte säker på att Onana liksom är en spelare som vi vinner Premier League och Champions League med. Men jag tror att han skulle vara ett jävligt nyttigt tillskott under en ganska lång tid. Framförallt när vi liksom fokuserar på att ta ytterligare steg i... Och jag tror att han absolut kan vara en truppspelare sen så småningom. Om säg att vi utmanar om PL-titeln om 5 år, så tror jag absolut att han är en del av den truppen, även om han kanske inte startar. Men sen känns ju Neves i Benfica som ett givet, eller som en givet försök att värva en central mittfältare som han är väl bara 19 år, och känns väl som att det vore så jävla kul att se han och liksom han och Maino på centrala mittfältet, och sen typ Onana bakom som bara städar och de trillar bollen på mittfältet. På något sätt så tror jag att det skulle vara sånt jävla gött mittfält att ha. Så att jag tycker jag fortfarande...
2027.
Ja, lätt. Nej, men alltså, det är en svår avvägning. Vi snackade tidigare om Redcliffs och gängets avvägning med Ten Hag, om han ska vara kvar. Så här. Men det är också en svår avvägning i värvningarna. Hur ska vi tänka? Ska vi spränga, liksom, köper vi Neves från Benfica så kommer det kosta typ 1 miljard. Och då kanske vi inte har råd att köpa jättemånga fler spelare än just honom. Så att det blir en avvägning där också. Ska vi köpa 3 spelare för 40 miljoner pund, eller ska vi köpa en för...
Jag tänker på dragningskraften också. Vad vet vi om Uniteds kommande dragningskraft på ett transferfönster? För man blir ju lite frälst av hur lätt vi fick Omar Berada från City. Och man gillar att se de här nyheterna om nya kommande sportchefer som har så fina CV:n. Och så vill man ju också att det här ska komma även till transfermarknaden. Att United, vi plockar spelare igen. Samtidigt så är vi ju på väg att missa Champions League. Alltså hur kan vi ens konkurrera om de här spelarna vi har nämnt, om man tänker på dem?
Men se på Chelsea då. Var liksom de konkurrerar ut Liverpool om Caicedo till exempel. Och Lavia också för den delen. Som Liverpool ville ha båda dem, och båda de valde Chelsea före, trots att Chelsea knappast har rosat marknaden de
Men alla tar det om pengar och kontraktslängden, att det är sådana
signifika kontrakt. Ja, men också liksom så här, sälj dem en satsning. Vi satsar, vi har nya ägare, vi satsar på det här, vi kommer köpa de här, vi har den planen för dig. Och jag förstår vad du menar, så att det är klart att det är svårt såklart. En ung spelare idag väljer ju hellre kanske en mer välmålande klubb än United, men det betyder inte att det är liksom, vi har ju fortfarande en jättestor dragningskraft, och vi har, trots att vi har varit dåliga, lockat till oss väldigt stora spelare de senaste åren. Så jag ser inte det stora problemet. Det är väl klart att vi kanske får nej från någon spelare här och där, men jag tror att i stora drag så kommer vi kunna värva riktigt bra spelare, bara vi har pengarna till det.
Jag hoppas du har rätt.
Jag har alltid rätt.
Vad tror ni om topp 4? Melvin Olofsson har frågat oss på Instagram, och ledsen Melvin, men jag skrattar till lite i bitterhet, för att jag tror ju inte att vi har den blekaste aning, håller på att säga. Jag tror att vi har den minsta lilla chansen som finns att komma topp 4.
Vi kommer topp 24.
Topp 24 kan vi möjligtvis klara av. Topp 5 tyckte mig se topp 5-platsen försvinna i lördags. Nu är det 8 poäng upp till Spurs. Jag känner mig nästan likgiltig när jag tänker på det. Jag tror det blir Europa League nästa år. Vad tror du, Fredrik?
Nej, jag håller med. Topp 5 är det som har varit, som har känts på agendan. Liksom. Nu har England 5 lag kvar i Europa. Tyskland är bara 3, vilket gör att vi förmodligen kommer gå om dem i den här koefficientrankingen. Så förmodligen kommer ju femte plats räcka för Champions League. Men efter Brentford är jag rätt säker på att vi inte når där heller faktiskt. Tyvärr, deppigt svar. Men ja.
Ja, nej, inte så. Det här var ju liksom den enkla matchen. Det här var ju en av de enklare matcherna som vi hade, och som vi skulle ta 3 poäng för att kunna hänga på i topp 5 nu. Nu har vi Chelsea borta och Liverpool hemma de 2 nästa. Och Jag ska inte säga vad jag tror om de matcherna, men...
Jo, det ska du, för det står här på agendan. Det är bara bring it out.
Okej, det står på agendan. Ja, men då så. Nej, jag tror inte vi vinner någon av de matcherna ändå, så... Nej, för mig är topp 5 väldigt kört.
Vilket är ditt drömresultat mot Chelsea?
Var det inte någon som sa 2-2?
Jo, 2-2.
Mitt drömresultat 2-2. Palmer gör båda målen för Chelsea.
Det är ju typ drömresultatet. På riktigt.
Nej, jag tror inte vi vinner matchen, men jag skulle inte... Ja, inget förvånar mig i en match mellan Chelsea och United. Den gamla klassiska klyschan, det kan gå hur som helst, men jag tror inte att United vinner matchen. Men jag får väl hoppas på en 3-0-seger. Vi har inte så många... I ligan så tror jag... Vi bara har vunnit en gång de senaste typ 10 åren på Stamford Bridge i ligaspel. Så vi har väldigt dåligt facit där i ligan. Mm. Så jag hoppas väl på en trendbrott där och vi vinner med 3-0.
Jag tror också vi har spelat lika några år i rad på Stamford Bridge. Så jag tror det blir lika i år igen. Typ 1-1.
Jag känner mig på något sätt mer positiv... Eller det är väl inte så konstigt egentligen eftersom att Liverpool är ett mycket bättre fotbollslag än vad Chelsea är. Men med tanke på att vi hade relativt lätt för Chelsea i höstas och att de har en av sina sämsta säsonger under de här 10 åren när vi bara vunnit en match, så hoppas jag väl ändå att vi faktiskt vinner mot dem. Och sen tror jag att det blir betydligt tuffare mot Liverpool att återupprepa vinsten senast. Men jag är väl ganska nöjd med 2 poäng. Och 2-2 på Stamford Bridge hade väl varit ganska gött.
Ja, jag ser hellre att vi vinner mot Liverpool. Chelsea-matchen känns lite skitsamma på något sätt.
Jag ser hellre att vi vinner mot Liverpool också. Men det känns ju som ett titeljagande Liverpool kan bli rätt tufft faktiskt.
Ja, desto viktigare att vinna den.
Ja. Man föreställer ändå jojon på något sätt ifall vi skulle ta 6 poäng och McTominay gör mål i båda matcherna. Hur fan fortsätter man, gör man en podd nästa vecka och pratar om Ten Hag och McTominay då?
Då slänger vi upp ett 5-årskontrakt till McTominay.
Visst gör vi det.
Ja, nej, det skulle ju vara intressant såklart. Då skulle man ju få omvärdera vilka man helst vill sälja och så vidare. Och, ja, nej. Men som tur är eller otur så lär inte det hända, va?
Nej, det är väl det som är det dystra i det. Vi har en till fråga från Elgato och han undrar vad vi tycker om att Erik ten Hag ibland i sina presskonferenser jämför Uniteds prestationer med andra lags prestationer i serien. Och ett exempel på detta är ju hur han under presskonferensen efter matchen mot Brentford i lördags hänvisade till att både Manchester City och Liverpool hade haft det lite tufft i sina matcher mot Brentford. Vad tycker ni om hans sätt att hantera media och att uttrycka sig om andra lag på det här sättet?
Man känner väl sig pressad och försöker liksom försvara sitt lag, sig själv, sina insatser. Så, alltså, ja, det är väl lite töntigt liksom. Man har ju fel i saker eftersom både Liverpool och City dominerade de där matcherna. Jag såg båda dem, så att det finns inga likheter i dem förutom att själva resultatet nästan var samma. Annars finns det inga likheter i de matcherna, så att jag tycker att han har fel i det, men jag fattar varför han gör det. Så att jag tar det inte på så stort allvar.
Nej, precis. Det känns som att han tar upp det när det passar honom själv. Han väljer ju statistik lite godtyckligt också. Jag kommer ihåg att jag skrev efter den här 2-0-segern mot Everton hemma när vi vann på 2 straffmål, och då sa ni att ja, men vi vann XG liksom. Men alltså, en straff är typ ja, men 0,79 eller något sånt i XG bara det. Så då borde han i så fall ta upp att vi utan straffar inräknat förlorade XG ganska tydligt mot Everton. Men det skulle han aldrig göra liksom. Så det är väl, ja, det är väl som Mikael säger, han är pressad och ja, men han tror väl kanske inte att folk ska se igenom det, jag vet inte.
Jag kan dock på något sätt, ja, det är klart han är pressad som ni säger och jag håller med. Det jag kan tycka är väl att det är väldigt lätt bli så att Erik ten Hag kan ju under en presskonferens säga några riktigt dumma saker, i alla fall kan ju vi supportartikare efter att ha sett matchen att han bara hittar på och ljuger. Men sen kan det gömma sig något citat där man ändå förstår att han är absolut inte nöjd. Och så tycker jag det var lite efter Brentford-matchen att visst, han säger några dumma grejer och överdriver. Ja, gör det här, de här jämförelserna är ju bara fjantiga eftersom han är pressad och det kan man ju förstå. Men sen säger han ju också att vi inte ska spela tennis och att vi måste bli bättre på att hålla i bollen på offensiv planhalva, och där har han ju, så att han visar ju ändå upp att han förstår att det inte är bra nog. Men sen kring det här hålet på mittfältet är han ju inte så pragmatisk kring, det ska ju vara där enligt honom.
Jag kan ibland tycka att visst, han säger några onödiga saker nu som ger lite rubriker så här, men jag tycker överlag typ att får han en fråga om Martial typ, bara vad tycker du om Martial, då är det givna liksom, det enda han kan säga är ju att ja, men det är en fantastisk fotbollsspelare, vi tror på honom. Och när han säger det, då blir så jävla många supportrar helt galna liksom, bara, hur fan kan han tycka Martial är bra, fast egentligen så är det bara, vad ska han säga? Och det är också så dumt att liksom, så här, såga sina spelare, och sen speciellt kanske man vill försöka sälja dem och liksom såga värdet på dem. Så att överlag tycker jag att tränare får lite för mycket kritik för sakerna de säger, eftersom de måste säga de sakerna som de säger. Men i hans fall så har han faktiskt sagt några lite onödiga saker på sistone som är lite oroväckande. Och jag tänker framförallt på det här med, som vi pratade om tidigare, med att han säger att ja, men jag vet att vi får många skott på oss, men vi släpper inte in så mycket på de skotten. Det är liksom en onödig sak att säga, och som tyder på att han är relativt nöjd med, eller relativt införstådd med de brister vi har, men han tycker de är okej. Så det är väl, tycker jag, lite mer oroväckande än att han drar upp någon XG så där. Det är väl bara lite så här, ja, men han är lite halvt pressad och vill försvara sig själv. Liksom det, jag tror han vet att City gjorde en bättre match än vad United gjorde.
Vi får väl se om han når samma typ av pressnivå i att vara pressad som Janne Andersson gjorde via Playstudion när Jesper Karlsson hade satt frisparken i krysset.
Vem är det han snear ut på då? Är det på Jamie Carragher?
Ja, han har redan gått till attack mot Carragher, så att han får väl göra det igen.
Ja, vad var det om de bråkade?
Ja, men det var ju när Carragher drog i såhär Monday Night Football, så visade han ju liksom på en massa olika klipp. Helt liksom fullt relevant. Det var väl efter den här matchen mot Fulham som jag såg live då, så visade han alla såhär hur stora liksom luckor United har på mittfältet. Där många gånger Fulham kom rätt vända, så sa väl Ten Hag någonting om att ja, men Carragher har alltid varit bitter mot oss ända sedan första dagen han försökt sätta dit mig, typ såhär bla bla bla. Så.
Ah, okay. Ja, det är väl kanske blir de två där.
Ja, det blir de. In i ronden med de båda.
Jag kommer alltid stå på den här sidan om det står mellan de två. Tack för att ni har varit med idag, hörni. Fredrik, hur, det blir väl fjärde gången för dig i Red Army Sverige-podden. Hur kändes det att...
Legend!
Legenden! Ja, det är legendstatus.
Exakt, den är på väg. Nej, men det kändes jättebra såklart. Verkligen, lite annorlunda gång den här gången i och med att jag inte är helt kry såklart. Men det var superkul ändå. Och hoppas jag får med någon mer gång.
Du kan få ett lufte från mig här och nu. Vi kommer höra så här igen, Fredrik. Så är det.
Ja, perfekt.
Det är ganska lätt att lova det eftersom det är vi som bestämmer det.
Det är faktiskt vi som bestämmer det, och vi kan höras snart igen. Nej, men det märktes ju absolut inte att du har varit sjuk. Svinroligt att ha dig här igen. Och fan, förhoppningsvis så kommer det väl flera gånger nu under våren där vi också har lite roligare saker att diskutera än dråplig fotboll i London. Mikael, vad känner du efter dagens avsnitt? Är du taggad inför matcherna i veckan?
Jag sa ju att United inte kommer vinna någon av dem, men jag är ändå taggad. Fan, man är alltid taggad på att se United. Det är därför vi sitter här. Liksom. Vi vill se United spela oavsett vad. Så att det ska bli kul. Man vet aldrig vad som händer. Det är som, vi hade inte så mycket förhoppningar innan matchen mot Liverpool, och den matchen blev legendarisk, och vad fan. Man vet aldrig.
Det är ändå en grej som måste säga så här, oavsett om det är att man är med i podden eller lyssnar på podden, så efter sådana här Brentford-insatser exempelvis, eller Newcastle borta, eller så, riktiga skitmatcher, då blir man alltid lite mer taggad efter att ha lyssnat eller deltagit i podden. Så det är ju ändå det är ett väldigt bra betyg till er, tycker jag.
Gött.
Och till dig själv.
Och nu ja, nu menar du kanske. Ja, precis. De vågar aldrig lyssna på.
Nej, det gör som jag då.
Det är bara jag som blir tvingad att direkt efter avsnittet sitta och klippa det i flera timmar och höra.
Men jag fick ju panik här. Alltså innan vi började spela in så hade inte Fredrik kopplat in sina hörlurar, så att både jag och Måns hörde våra röster eka i bakgrunden. Och det var ju, jag fick ju panik liksom under 30 sekunder. Fy fan.
Ja, sorry för det.
Och det fick du väl när du lyssnade på förra avsnittet också, och det var någon konstig klippning där i början som någon hade gjort. Och man
ja,
hörde,
just det. Jag skulle ju lyssna på det nya introt där. Tänkte bara, nu ska jag sätta på de första sekunderna, för då slipper jag höra mig själv. Ska jag lyssna på det fina introt vi har. Så håller jag på att spela Allan Ballan där. Ja, de håller på att tramsa i början där. Tänkte, vad fan är det här? Jag vill ju sjunka genom jorden fast jag satt ensam och lyssnade.
Toppklass.
Ja, men det var ju nice ju. Men det var väl meningen att jag skulle vara med, eller?
Jag satte dit.
Det är så här, det är som att du har en sån här hemlig mikrofon på. Du vet, så här, man bara drar av dig skjortan så har du en sån här mikrofon fasttejpad på bröstet när vi sitter och dricker öl tillsammans. Lite så är den känslan. Innan vi officiellt börjar spela in så spelar du redan in och hitta dina små klipp som du...
Ja, vi får vara på din vakt i Katrineholm i maj. Då, ja, när vi sitter där klockan 2 efter FA Cup-vinsten.
Ja, varför det kommer att förlora mot Coventry? Varför?
den, ja. Jag tänker inte säga något om det. Ja, tack ska ni ha, och tack alla er som lyssnar och till er som fortfarande är kvar och hör oss snacka skit. Så är Red Army Sverige något ni ska följa på sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter som vanligt, och även Red Army Sverige podden som ni lyssnar på just nu. Vi heter ju Raspodden på Twitter. Följ oss där. Vi har ju haft en tävling och den kommer att det kommer komma upp en vinnare på vår Twitter-profil i morgon onsdag antagligen. Så håll utkik för det. Det är ju faktiskt ganska stor chans att vinna. Det var ju 55 deltagare. Det innebär ju en 55/50 chans att vinna. Hoppas att du som vinner. Hoppas.
Ja, 2%.
Hoppas du som vinner. Eller?
Hoppas du som vinner. Med det sagt så tror jag att det är dags att lägga på här och gå och sova snart. Ha det gott. Så hörs vi nästa vecka. Hej.
Red Army Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcasta eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så gör som oss och använd utav Streamplify.